God morgon, var och en. Vi ska stilla oss i bön, bara kort här. Och sedan så ska vi slå upp Matteus kapitel 5. Eller faktum är att innan vi gör det så kan vi slå upp Romarbrevet 8. Så går vi till Matteus 5 sedan. Men låt oss börja med bön. Herre, vi tackar dig just nu, Jesus, för möjligheten att lyssna till ditt ord. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna. Herre, vi ber att du verkligen ger oss allt det som vi behöver. Och Herre, vi vet inte hur vi ens borde vara. Vi känner inte våra egna hjärtan. Vi förstår inte djupt av vårt eget eller vårt eget fall. Och Herre, vi ber att du talar till våra pånyttfödda hjärtan idag, Jesus. Att vi förstår vad du har för oss, Jesus. Välsigna ditt ord i ditt namn. Amen. Jag blev så osäker helt plötsligt. Jag märkte att jag har ingen slips på mig idag. Men jag kan ju skylla på att det är sommar och det är lite mer avspänd. Romarbrevet 8, vers 1. En vers som vi många gånger läser, många gånger citerar. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Den gamla svenska översättningen översätter det med att säga att det finns ingen fällande dom för dem som är i Kristus. Det vill säga att i den kristne finns det ingenting vilket någon kan ta upp och få till en fällande dom. Det finns ingenting i oss som kan bli dömt. Därför att allt det som behövde dömas, och det var mycket, det blev lagt på Kristus. Och han blev dömd i vårt ställe. Och jag snackade med en person förra veckan. Och de tyckte synd om Jesus. Sa, ja men varför skulle han bära våra synder och ta på sig vår skuld och så vidare. Liksom. Det är ju orättvist. Och ni kanske har hört den här argumentationen tidigare. Men faktum är att Jesus känner inte så. Tvärtom. Han vill att vi ska skylla på honom. Han vill inte att vi ska ha några andra syndabockar, inklusive oss själva, än honom. Därför att det var faderns plan. Och sonen underordnade sig faderns plan villigt. Och gick till korset för vår skull. Jag tänkte på det här, faktum är, igår, men jag tänkte också på det tidigare. Vi älskar ju den här termen i våra kretsar, det fullbordade verket. Och jag tror att för många människor, även i våra egna kretsar, eller just i våra egna kretsar skulle jag säga, tänker på fullbordat verk som likhetstecken med evig säkerhet. Okej, vi är evigt säkra. Det är det fullbordade verket. Nej, det är betydligt mer än så. Jag kan säga att det finns människor som tror på evig säkerhet, som ändå predikar lag och fördömelse. Den kan smyga sig in på väldigt många olika sätt. Men vad jag ville säga idag är att, eller när jag tänkte på det här, vad är det som utmärker eller karaktäriserar ett budskap eller en predikan som är baserat på det fullbordade verket egentligen? Och jag funderade runt det liksom så här att, och ni vet liksom, man tänker så att det kanske är någon slags lära, någon slags doktrin och så vidare. Men det är egentligen att det är fritt från fördömelse. Det är fritt från fördömelse. Och då tänker vi så här, ah, just det, fritt från fördömelse. Det betyder att vi kan göra vad vi vill. Ingenting spelar någon roll. Det finns ingen fördömelse i Kristus. Men faktum är att ett budskap som är baserat på det fullbordade verket är utmanande. Ett budskap som är baserat på det fullbordade verket kan innehålla varningar. Det har ingenting med det att göra. Men det finns ingen fördömelse. Därför att det kan inte finnas någon fördömelse för de som är i Kristus. Därför att säga att det finns fördömelse är att säga att Kristus inte fullbordade verket. För det är just det som själva hans verk innebar. Att han tog bort all fördömelse så att det inte fanns eller finns någonting i oss som kan fördömas. Det finns ingen fällande dom. Och det är viktigt för oss att tänka på vilken Gud vi har att göra med. Är han en vred domare som är redo att sända en blixt i huvudet på var och en som inte lyder hans minsta befallning? Eller är han en älskande fader? Okej. Okay. När vi läser Nya Testamentet så ser vi att vi har en helt ny relation med honom. Vi har en helt ny relation med honom. Som är baserad på det fullbordade verket. Gud har alltid varit helig. Han är fortfarande helig. Han har inte förändrat sin syn på vad som är synd. Och vad som är fel. Och vad som är överträdelse. Gud har alltid varit kärlek. Det var han också i Gamla Testamentet när vi läser om vissa saker som vi ibland har svårt att förstå. Och han är det fortfarande. Skillnaden är bara att vi lever i en tid där Jesu fullbordade verk har gjort det möjligt för oss att ha en relation med honom. Där vi inte behöver gå till något tempel, något djur. Vi behöver inte gå med några offer. Vi behöver inget prästerskap. Utan allting vi behöver, det är en levande tro på en levande Gud. Och vi kan frimodigt komma inför hans tron i Hebreerbrevet 4. Komma rusande, springande. Precis som ett barn rusar i sin faders armar. Och går var ute och gick faktiskt och såg vid ett tillfälle just den här perfekta illustrationen. En liten pojke står på en klippa, ungefär så här högt upp. Pappan står under och han säger hoppa. Killen tvekar liksom. Och jag var tvungen att stanna upp och titta en stund. För jag tänkte det här är ju precis det som vi brukar illustrera. Och sedan efter ett tag där så hoppade han lite sådär. Och då märkte han att det var lätt att pappa fångade lätt upp honom. Och efter en stund så hade han enorm tillit. Han bara sprang upp och kastade sig i faderns armar. För han visste att varje gång han gjorde det så fångades han upp. Och det är just det som Gud vill att vi ska lära oss. Att vi kan verkligen tryggt kasta oss i hans famn. I Matteus 16 och verserna 6-11 så diskuterar Jesus med lärjungarna om fariseernas surdeg. Matteus 16 och verserna 6-11. Och vad är surdeg? Det är egentligen jäst. Och jag är ingen bakare. Kan laga lite mat, men jag kan inte baka. Det gör Taina. Men jag vet ändå så mycket som att man lägger i jäst i degen. Och den sprider sig hela degen. Och ibland så tänker vi ofta det här liksom att jäst, det är egentligen synd. Men faktum är att när Jesus talar om den här surdegen, den här jästen som fariserna har, så är det egentligen lagiskhet. Och lagiskhet är synd. Så vi kan säga att det är synd. Men inte synd så som de tänkte. Den här långa listan på olika saker som man ska göra och inte göra. Utan lagiskhet. Det vill säga att det finns fördömelse på ett eller annat sätt. Och därför så säger han här att nej. Det finns inte någon sådan. Och om jag undervisar detta. Då genomsyrar det allting. Och därför så tänker människor, ja men tänk om jag predikar 90% nåd och sen då 10% lag för att balansera det. Är jag då inte en nådespredikant liksom? Det är ju ändå 90-10. Det måste man väl säga ett ganska gott förhållande. Och det finns gott om den typen av budskap. Där man tror att bara man predikar 51% nåd och 49% lag så är man en nådens predikant. Men lyssna, det går inte att blanda lag och nåd. Det är exakt det som Bibeln säger i Romarbrevet 11 och vers 6. Romarbrevet 11, 6. Att lagen och nåden är ömsesidigt uteslutande. De kan inte samexistera. För i det ögonblick som jag för in någon form av lag, så har jag ett lagsbudskap. Och då säger någon, men lagen finns ju där. Jag menar, hallå, hela gamla testamentet i princip handlar ju om lagen. Och så står du och säger att den har ingen betydelse, den har inget värde. Men vi måste sätta in det i ett rätt sammanhang. Varför gavs lagen? Den gavs aldrig för att någon skulle kunna bli frälst. Läs Romarbrevet 3, verserna 19 och 20. Den gavs enbart för att, vadå? Täppa till munnen på alla de som tror sig vara goda nog att kunna leva upp till den och förtjäna sin frälsning. Därför gavs lagen så att alla människor skulle stå skyldiga inför Gud och kasta sig i famnen på frälsaren. Han som uppfyller lagen åt oss. Han som uppfyller den lag som inte vi kan uppfylla. Så vi kan inte balansera nåden. Det är Guds karaktär, det är Guds natur. Och jag tänkte på hur det finns så många olika former av skuld. Vi kan ha skuld för att vi har brutit landets lag. Vi kan ha skuld därför att vi har brutit någonting som vi ser i Bibeln. Någonting som någon moralisk kod eller något bud som finns där. Men vi kan ibland också ha psykologisk skuld. Där vi är fördömda över någonting som vi tror att vi har gjort fel. Vi har inte gjort tillräckligt. Vi kunde ha gjort saker på ett annorlunda sätt. Och då hade det inte varit som det är idag. Men sen finns det någonting som jag också kallar för komplex skuld. Det jag kom på helt själv. Komplex skuld. Man vet inte ens vad det är. Man bara är fördömd. Man bara vaknar och är fördömd. Eller man bara går och somnar. Eller går till sömns och bara är fördömd. Och jag analyserar varenda detalj. Vad har jag gjort? Jag har Sveriges rikes lag framför mig. Jag läser igenom hela den. Jag har inte brutit en enda punkt på den. Jag har hela Bibeln. Jag läser igenom den. Och jag säger, det finns ingenting. Liksom, vad är det för någonting? Vad är det jag har gjort? Liksom? Jag bekänner synd. Jag känner synd. Ändå fördömd. Okej. Okay. Det är Satans verk. Han vill lägga på oss en falsk skuld. Att vi ska känna oss skyldiga trots att vi har bekänt. Och visst är det så att Gud använder skuld när vi gör fel. Det är ju exakt det som skulden är till för. Att jag drivs till honom för förlåtelse och upprättelse. Så det handlar inte om att fly undan från någonting. Men även i de fall när det inte är det som det handlar om, så kan jag ändå känna att jag har den här skulden, en komplex skuld. Jag kan inte lista ut vad det är. Men fienden vill projicera skuld till oss. Vi är inte tillräckliga, vi är inte bra. Och han vill få oss att anklaga oss själva för saker som vi inte har gjort. Det kanske det är liksom det är mitt fel att allting är som det är. Liksom. Och det här kan gå så långt liksom, så att vi tittar på nyheterna. Och vi ser att det är någonting som händer liksom någonstans på andra sidan jordklotet. Har brutit ut ett krig. Så, det är mitt fel. Liksom att man tar på sig hela denna världens skuld. Och han älskar att göra det. Han älskar att ta oss. Liksom, jag var tittade på grisar igår. Och lamm. Och det var så roligt. Det var en gris som var helt svart i ansiktet. Men han var tydligen sån. Men jag trodde han hade varit bökat i jorden. Men de bökar liksom så här i jorden. Och jag tänkte liksom att vi på något sätt vi smutsar ner oss. Vi bökar i den här världen. Och vi vet inte vad vi får upp. Men ibland så har vi inte gjort det. Men vi känner ändå så här liksom som att vi är smutsiga. Och Gud har gett oss det här skulden som ett slags rödljus. Ni vet, liksom trafikljus, man kommer någonstans, det lyser rött. Och jag vet att om jag kör mot rött ljus så kan det vara förenat med livsfara. Inte bara att jag bryter lagen, men det kan hända en svår olycka. Så därför så är ett rödljus en signal att stanna. Och det är exakt samma sak, att Gud kan använda skulden på det sättet. Att om jag gör någonting fel, ett rödljus, stanna. Tänk över din situation. Men det är inte den typen av skuld jag talar om. Jag talar om en skuld som Satan lägger på oss utan att vi överhuvudtaget har gjort någonting. Och vi har bekänt vår synd. Vi har gjort rätt för oss på alla sätt. Men den finns ändå kvar där. Och jag tänkte på hur vi hittar i skriften en intressant Matteus 5, en intressant berättelse. Det är egentligen en del av det som kallas för Jesu bergspredikan. Och Jesus, han mötte fariseerna. Och vilka var fariseerna? Jo, det var de som var studerade i ordet. De var de religiösa lärarna. Det var de som talade om för folket hur de skulle leva. Och de tyckte själva att de gjorde ett väldigt bra jobb. Så eftersom Jesus sen kom in i bilden och omkullkastade deras tankar och teorier om vad som är rätt och riktigt, så blev de fullständigt rasande på honom. Men vi kan läsa från vers 17 fram till 28 och sedan vidare från 38 till 48. Men vi läser först 17 till 19. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er, innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Så här ser vi att Jesus kom inte för att upphäva någon lag. Ibland tror människor liksom, lagen liksom, det var någonting där bara Gud visste inte riktigt vad han gjorde. Men sen kom han på bättre tankar och då skippade han det. Och blev den här kärleksfulla guden som vi hittar i Nya Testamentet. Nej, han säger att lagen är av Gud. Därför kan den inte upphävas. För att vad Gud gör, det är för evigt. Han har gett en lag, den finns. Men det finns en skillnad här som vi kommer till alldeles strax. Men han säger, jag inte kommer för att upphäva den utan att fullborda den. Vad innebär att fullborda den? Jo, att han levde upp till den här lagen. Därför att lagen har krav på oss i Romarbrevet 8:4. Och de kraven är helt omöjliga att leva upp till. För de kräver nämligen en fullständig perfektionism. Det kräver att vi är absolut perfekta. Och det är ingen som kan. Så någon var tvungen att komma i vårt ställe, nämligen Jesus Kristus, och uppfylla lagen åt oss. Och det var exakt det han gjorde. Så det är det han menar med att fullborda den. Därför att nu blev den fullbordad. Någon uppfyllde den. Någon mötte lagens krav. Nämligen Jesus Kristus. Och all den fördömelse som finns på oss. På grund av att vi har brutit hans lag. Den blev lagd på honom. Han fördömde synden. Gud fördömde synden i Jesus kropp. På korset. Det är det korset handlar om. Så det finns inte längre någonting i oss, i den nya skapelsen, som kan fördöma oss. Därför att synden och straffet blev lagt på honom. Så lagen finns där. Lagen gavs till judarna som ett folk. För att Gud ville visa omvärlden vad det innebär att följa den levande guden. De blev välsignade när de följde honom. De blev tuktade när de lämnade eller vandrade bort från honom. De hade lagen. Hedningarna, det vill säga vi, har inte lagen. Men vi har lagen skriven i våra hjärtan, i våra samveten, i Romarbrevet 2. Vi vet lika väl som dem vad som är rätt och fel. Det är bara att vi har det inte som de hade på stentavlor. Så alla vet det. Gör vi det som är rätt, så har vi ett gott samvete. Det här är någonting som ateister och evolutionister har svårt att förklara. Vad är ett samvete? Vad är det som gör att vi mår dåligt när vi gör vissa felaktiga saker? Var kommer det ifrån? Ja, det är för att vi har liksom växt upp i en viss kultur som talar om för oss att det och det är fel. Men sätt en människa på en öde ö och låt dem växa upp där utan en kultur som omger dem. Och se om inte de också mår dåligt när de gör vissa saker och mår bra när de gör andra saker. Det finns nedlagt i varje människa. Så han kom för att uppfylla lagen. Och han gjorde det. Och därmed så är det han som är laggivaren, vår första punkt. Han är laggivaren. Det är han som har gett lagen. Fariséerna sa, okej, vi har en lag här. Var kommer den ifrån? Ja, Mose gav den till oss. Ja, men vem är Mose? Han är också en människa. Var kom den ifrån innan? Vi tror att lagar har med evolutionen att göra. Vi utvecklas till en viss nivå. Man blir bara helt chockad ibland. Nästan för underhållningens skull så vill man sitta och bara lyssna ett par minuter på när de här naturprogrammen börjar. De är helt sanslösa hur de börjar med sina spekulationer. Det är inte ens vetenskapligt underbyggt. Igår bara hörde jag någonting liksom av mutationerna. Mutationerna liksom. Mutationer är skadliga. De är skadliga. Ja, någon gång så blir det en bra mutation. Bara du får miljoner, miljarder år på dig. Men mutationer är skadliga. Det blir fel i DNA. Och det är det som är en mutation. Så, ja, liksom. Men det är ingenting som förbättrar rasen eller någonting. Det är tvärtom. Men man lever på det här hoppet. Att om det bara finns tillräckligt mycket tid så blir det vissa mutationer. Och det är de som har gjort att raserna har utvecklats. Och till och med har blivit andra, mer högstående raser. Så att vi kan på det sättet bli bättre och bättre som skapelse, eller skapelse så säger man, som värld. Och laggivaren gav lagen. Jesus själv var den laggivare. Den hade inte utvecklats. Den hade givits av Gud. Mose var instrumentet. Men den hade givits av Gud. Och sen går han vidare här. I verserna 20-28. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariséernas, ska ni inte komma in i himmelriket. Men vänta lite nu. Långt utöver de skriftlärdas och fariséernas. Men vad är det här för någonting? De levde ju så vitt vi vet och förstår. Paulus säger ju det själv. Han var ju en farisé. Att han levde klanderfritt. Det vill säga att rent mänskligt bröt han inte lagen. Och så säger Jesus att vi ska leva långt mycket bättre. Inte bara lika bra eller lite bättre. Utan långt mycket bättre än fariséerna och de skriftlärda. Men det är ju ett orimligt krav, Jesus. Det är helt orimligt. Men vad är det han talar om? Han talar naturligtvis om någonting helt annat. Han talar om att den här rättfärdigheten kommer inte av laggärningar. Den kommer av tro. Och det var det som Paulus skriver om i Romarbrevet 10 och de fyra första verserna. Han säger, jag vet att de är ivriga, judarna, att uppfylla lagen. Jag vet att de verkligen försöker att göra sitt bästa för att bli rättfärdiggjorda genom laggärningar. Men så säger han, det går inte. Och de har inte underordnat sig den rättfärdighet som kommer av tro. Och sen i vers 4 så säger han det underbara. Han säger att Jesus Kristus är slutet på lagen för alla de som tror. Så för den som har trott så är lagen redan uppfylld i oss. Så vi kan faktiskt hävda att vi är rättfärdiga. Och nu säger jag, sådana är de kristna. De går omkring och tror att de är rättfärdiga. Ja, det är exakt det Bibeln säger. Inte i vårt levande alltid, tyvärr. Men i vår ställning inför Gud så är vi rättfärdiga. Därför att han har uppfyllt lagen åt oss. Vi har trott på honom. Hans rättfärdighet har blivit oss tillräknad. Vet ni vad en tillräkning är? Det är som att det är en revisorterm. När man jobbar med ekonomi. Man har ett konto. Och det överförs någonting. Och ni vet hur snabbt vi överför nu via internet. Liksom man sätter in på ett konto. Man tar ut på ett konto. Och sen när man tittar så är det helt plötsligt är pengarna där eller inte där. Ofta går det på det hållet mest. Men helt otroligt hur en dag så tittar vi bara på vårt konto. Och det finns en lista som vi inte skulle kunna läsa på i hela vår livstid. Om alla fel och synder och brottslighet. Allt vad vi har gjort i våra liv. Punkt efter punkt efter punkt efter punkt. Men står det, Jesus Kristus tog allt detta. Det som anklagade oss, det här pappret som anklagade oss. Det tog han i Kolosserbrevet 2. Och verserna 13-15. Och spikade fast. Eller det var fastspikat på vår dörr. En romersk term. Alltså man satt i ett fängelse. Och den som satt var anklagad för någonting. Det var man anklagad för. Stod skrivet på en lapp. Men det som var intressant var att. När man hade sonat sitt straff. Så strök man ett streck över det. Och lade någonstans i en mapp. Om det nu fanns sådana på den tiden. Men det var det att man kunde ändå läsa. Strecket var där. Men man visste ju ändå vad som hade gjort. Men han säger mer. Han har inte bara strukit ett streck över det. Han har suddat bort det. Det finns inte längre. Så att den som vill dra upp någonting om mig. Och mitt förflutna. Det går inte att läsa. Det är som att ta ett nytt blankt blad. Så här ser var och ens liv ut. Det är helt blankt. Varför? Jo, därför att all min synd överfördes till Jesu konto. Du kan tänka er hur mycket synd det var på hans konto. Men han dog för det. Och därför tog han bort det. Han dödade synden. Han tog bort allt detta på korsträdets stam. Och nu när jag tittar nästa gång, så vad hittar jag där? Jo, inte 5 000 eller 5 miljoner synder. Jag hittar bara en enda sak. Fullkomlig, rättfärdig, förlåten. Allt det står på det här blanka bladet som jag nu har. Står bara en stämpel, godkänd, älskad. Det är allt som finns. Så tolkade Jesus lagen. Och jag vet inte hur långt vi hade hunnit här, men 21. Nu säger Jesus här, ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger det, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, är skyldig inför stora rådet. Och den som säger din dåre är skyldig och döms till ett brinnande i henne. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig. Så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder och kom sedan och bär fram din gåva. Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen så att din motpart inte överlämnar dig till domaren och domaren överlämnar dig till fångvaktaren och du blir kastad i fängelse. Amen säger jag, du slipper inte ut därifrån förrän du har betalt det sista öret. Så vad är det han säger? Jo, förlåt mig, vi kan läsa vers 27 och 28 också. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger det, var och en som är begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och sen från vers 29 fram till 37 så fortsätter han att skärpa lagen. Han skärper lagen. Jag menar, det säger man, Jesus kom ju liksom för att lätta trycket lite grann, va? Liksom alla de här hårda, svåruppfyllda lagarna liksom. Borde han inte liksom säga, ah, glöm det där. Ja, det där kan du väl hålla, det är inte så betungande. Nej, han skärper lagarna. Så kravet på en nyatestamentlig troende är inte lägre än på en gammaltestamentlig troende, utan högre. Men det finns en skillnad. Det är att han har betalt för alltihopa. Han har redan uppfyllt allt det här. Så att det är inte vårt jobb att uppfylla det. Det är hans jobb att uppfylla det. Och det gör han också därför att han bor i oss. När jag är fylld med hans ande, när jag vandrar i enlighet med honom, då uppfyller jag lagen även i praktiken. Inte på grund av mina egna ansträngningar, men på grund av att hans liv finns i mig. Och jag låter honom leva detta liv genom mig. Och det är helt otroligt liksom hur han säger här att i Psaltaren 139 och vers 2. Psaltaren 139 och vers 2 så står det att han vet våra tankar innan vi har tänkt dem. Och så säger han till fariserna, okej, ni tänker så här. Att när det gäller mord så har ni inte stuckit en kniv i någon. Därför är ni inga mördare. Och ni tänker så här att därför att ni inte har stulit någonting, ni har inte gått till marknadsplatsen och tagit ett köttstycke eller stoppat en apelsin i fickan och sedan gått därifrån. Nej, och därför tror ni inte att ni är några tjuvar. Och sen säger han, okej, ni tror att ni inte har begått äktenskapsbrott därför att ni har inte hoppat i säng med någon. Men, har ni tänkt tanken någon gång? Har ni någon gång tänkt tanken? Har ni någon gång blivit vred på någon? Ja, i Guds ögon är det som att mörda. Har ni någon gång haft begär efter några saker, liksom längtat efter några materiella ting? Ja, då är det som att stjäla. Har ni någon gång lustat efter någon, liksom, ja, då är det som att begå äktenskapsbrott i Guds ögon. Och han säger, då har ni alla brutit lagen. Det är kört. Och fariserna hade byggt hela sina liv på den här filosofin, om man uttrycker det så, eller religionen. Att de uppfyllde lagen åtminstone betydligt bättre än folk i allmänhet. Och därför var de mer rättfärdiga inför Gud. Och när han kommer och säger de här tankarna, då slår han undan benen på dem fullständigt. Och de har ingen som helst. De har ingenting som helst att komma med. Och de blir vansinniga på honom. För att vem är den här mannen som kommer och plockar bort? Men han säger, jag är lagtolkare. Ni har tolkat lagen på ett visst sätt. Men jag säger att det är fel. Och då säger, vem är du att säga att lagen är feltolkad? Jag är Jesus. Jag är Guds son. Jag är den andra personen i treenheten. Jag gav lagen. Och om jag gav lagen så vet jag också hur den ska tolkas. Hjärtat är svagt, står det i Jesaja 1:5. Och i Jeremia 17:9 står det att hjärtat är bedrägligt och obotligt sjuk. Vem kan känna det? Är det någon här som kan säga att man känner sitt eget hjärta? Knappast. Har vi någon aning om hur ofta vi har felaktiga motiv? Hur ofta vi lever i relativ rättfärdighet? Det var exakt det de gjorde. Och Jesus ställde hela deras tillvaro på sin spets. När han utmanade dem som laggivaren men också som lagtolkaren. Och sen kan vi läsa vidare från vers 38 och till slutet av kapitlet. Ni har hört att det är sagt, öga för öga, tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. utan om någon slår dig på den högra kinden, vänd då den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig, vänd dig inte om bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa, hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikanerna det också? Om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga, så som er fader i himmelen är fullkomlig. Säger han då återigen, var fullkomliga. Hur kan vi bli fullkomliga? Genom att följa lagen? Nej, det har han redan gjort klart att det kan vi inte. Utan han säger att var fullkomliga genom att låta den som är fullkomlig, nämligen Jesus Kristus, leva sitt liv genom er. Och i Ordspråksboken 25 så finns det en underbar vers. Ordspråksboken 25 kapitel. Det står så här: det är Guds ära att dölja en sak och kungas ära att utforska den. Dölja, satar i hebreiskan, betyder att skyla över. Det är ett intressant ord, därför att vad innebär det att skyla över? Vi tänker, ja men föreslår han egentligen en kompromiss här? Ska vi liksom skylla över? Vi ser någon begå en synd. Borde vi inte liksom blåsa i visselpipan och bara säga, stopp och belägg, någon syndar här borta? Säger han att vi ska istället skylla över det? Som när Noa hade kommit av båten, sen började han odla lite såna här druvor och annat. Så ställde han undan dem så de fick jäsa lite grann, och sen drack han av dem, så blev han berusad, låg naken i sitt tält. Han hade 3 söner. En av dem tittade, farsan ligger naken liksom. Och det, men de andra liksom, de kom och gick baklänges in och skyllde över honom i hans synd, i hans dumhet. Betyder det att de tyckte att det var bra? Betyder det att det är nej, det, naturligtvis. Men ni vet liksom, när vi har gjort någonting, fördömelsen i sig själv är fullständigt tillräcklig. Vi vet, vi behöver inte bli påminna om att vi har gjort något fel i den bemärkelsen. Men de skyllde över dem. Jag tänker på Johannes 8. De första 11 verserna. Kvinnan som blev tagen på bar gärning i äktenskapsbrott. Bar gärning! Det var inte en misstanke. Det var bar gärning. Vi kan också ställa oss frågan, var fanns mannen? Framgår inte. Han måste ju ha funnits där. Men vad säger Jesus till henne? Gå och synda inte mer. Det fanns en varning, det fanns en utmaning. Men det fanns ingen fördömelse. Och det är det som karaktäriserar ett budskap som är baserat på det fullbordade verket. Hon var redan fördömd. Kan ni tänka er alla de här männen som stod runt omkring och pekade på henne? Jesus, ja, vad gör du med henne? Han sa, den av er som är utan synd kan kasta första stenen. Och de gick allihopa därifrån, för de visste att de alla var syndare enligt Jesu definition av synd. Inte enligt fariseernas definition av synd, men enligt Jesu definition var alla. Och de skulle alla förtjänat att bli stenade enligt Jesu sätt att tolka lagen. Men han är också den som tillämpar lagen. Och han tillämpade lagen i bemärkelsen att hon gick. Har någon fördömt dig? Nej, säger hon. De hade ju redan gjort det, men de gick därifrån. För de hade inget fall längre. Jesus säger, inte jag heller, jag fördömer dig. Och Jesu mål är inte att fördöma oss, utan att rena våra liv så att vi inte behöver känna oss skyldiga och fördömda. Det var den fariseiska anden som korsfäste Jesus. Det var inte de som levde i dryckenskap, prostitution, mänskliga lögner, som tog skatt av judarna och gav till romarna och behöll en del själva, alltså publikanerna. Det var inte de som korsfäste Jesus. Det var fariseerna. Det var de lagtrogna personerna. De som trodde att de kunde bli rättfärdiga genom laggärningar. Ja, men är det inte underbart med alla dessa goda människor där ute som försöker och gör sitt allra bästa? Ja, det är bra att försöka och göra sitt allra bästa rent mänskligt sett. Men om jag hävdar att mina försök att uppfylla någon form av lag, vare sig det är 10 Guds bud eller Mose lag eller någon annan religiös lag eller Sveriges rikes lag, om jag hävdar att det är på grund av denna, att jag lyckats med det, åtminstone bättre än andra, ja, då har jag en fariseisk ande. Samma ande som korsfäste Jesus. Därför att den fariseiska anden hatar nåden. Den hatar nåden. För nåden ger oss någonting som vi egentligen inte borde ha. Vi går fria. Som den här kvinnan gjorde. Eller som Noah gjorde. När sönerna skyllde över honom. Och jag tänker på hur vi kan vara så självrättfärdiga i vår natur. Och hur vi kan vara så obibliska i vår metodik. Hur vi hanterar olika situationer. Bokstaven dödar men anden ger liv, står det i andra Korinthierbrevet 3 och vers 6. I andra Timoteus 3:5 står det att människorna i den sista tiden kommer att ha en form av gudsfruktan. Men man vill inte veta av dess kraft. Vad är kraften som Gud har för oss? Det är kraften i förlåtelsen, i upprättelsen, återupprättelsen. Och Gud har så mycket att säga om de här sakerna. Men i Ordspråksboken 17:9 står det att den som skyller synd främjar kärlek. Den som river upp en sak splittrar nära vänner. Och i 1 Petrus 4:10 är vi förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och det här grekiska ordet poikilos är att det finns nåd för alla områden. Det finns inte en synd som har begåtts. Det finns inte ett misstag som någon har gjort. Det finns inte något fel som kan ha gjorts som inte det finns förlåtelse och upprättelse för. Wow, i Johannes 15 så står det i versen 18 och 19. Om världen hatar er så ska ni veta att den hatade mig först, säger Jesus. Kommer världen att hata nådesfulla kristna? Naturligtvis. Vi är de mest oansvariga människorna som finns. Vi låter ju människor komma undan. Vi talade om i bibelskolan förra veckan om hur konceptet med reinkarnation, alltså det som finns i de österländska religionerna, både hinduismen och buddhismen, alltså att man återföds, att i princip i runda tal halva Sveriges befolkning och halva västvärldens befolkning tror idag på reinkarnation. Varför? Jo, därför att det finns en karmalag. Och den här karmalagen säger att om du inte gör rätt och bra i det här livet, då återföds du i någon lägre livsform. Och så får du betala för det. Och sen, om du inte gör bra ifrån det som myra eller vad det nu kan vara, då återföds du som någon förkylningsbakterie eller bacill i nästa liv. Och så vidare. Jag vet inte liksom hur, man måste hela tiden liksom betala för det. Och i bästa fall så kommer man så långt så att man utplånas. Man upphör att existera. Nirvana. Liksom man upphör. Så målet är att komma ur karmalagens Nu lät det som jag svär här. Förbannade cyklar. Usch, det lät hemskt. Men det är så ordet används. Det betyder att och det är det man vill komma ur. Vilken framtid. Fantastiskt. Målet. Det är att utplåna mig själv. Bli ett med världsalltet. Vad är vårt mål? Att lära känna Norden. Behöver inte återfödas. Vi blir återuppståndna. Vi är de vi är. I ett endaste litet ögonblick. När den dagen är inne. Så kommer Gud att samla ihop vår DNA. Och där är vi. Med en uppståndelsekropp. Vi är de vi är. Men utan köttet. Utan synden. Utan någonting. Vi är i hans närvaro. Och det finns ingen fördömelse för oss i den nya skapelsen. I köttet finns det hur mycket fördömelse som helst. Men vad har vi blivit tillsagda vad det gäller köttet? Att vi ska se oss själva i Romarbrevet 6:11 tror jag. Som döda med honom. Korsfästa. Vårt kött är korsfäst med honom. Vi är inte vårt kött. Vi är inte vår synd. Vi är inte vårt förflutna. Vi är inte våra misstag. Vi är inte det som världen säger att vi är. Den identitet som världen försöker lägga på oss. Vi är inte det som Satan och hans demoner projicerar till oss. Se, de här orden är svåra. Vi är inte det. Vi är hans älskade barn. Vi är hans söner och döttrar. Vi är fria från fördömelse. Laggärningar frälser ingen människa. Gud har gett lagen, den är fullkomlig. Den finns där. Men den är inte tänkt att kunna frälsa oss. Men han har uppfyllt lagen i vårt ställe. Så han är den som tolkar också hur Gud ser på synden. Och han skärper lagen till och med. Men så säger han att med den definitionen, vem kan nu hävda att man är syndfri? Vem kan nu hävda att man är nära himmelriket? Alla borde räckt upp handen och sagt, inte jag, inte jag. Men istället svartnade det för deras ögon. De blev så arga och så sura. Och de gick därifrån. Och tänkte en enda sak i sina hjärtan. Den killen måste dö. Därför att han har sparkat undan benen på vårt religiösa koncept. Och det är det religiösa konceptet som gör att vi kan gå omkring i fina kläder på gator och torg. Och skryta över att vi är goda människor. Och tjäna vårt levebröd på det här. Den killen måste dö. Det var den anden som korsfäste Jesus. Men Jesus sa, jag gav lagen, jag tolkar lagen. Och jag tillämpar också lagen. Och det var det jag gjorde med kvinnan som blev tagen på bar gärning i äktenskapsbrott. Gå. Han sa inte liksom att det är helt okej att göra så. Det är inga problem liksom. Gör det gärna igen, inga problem. Nej, det var inte det han sa. Men han visste att hon visste. Det här var inte bra. Och han sa, gå. Jag fördömer dig inte heller. Och det är han som tillämpar lagen. Och det gör han på ett sätt, många gånger, som får oss också att bli sura. Liksom, någon ger nåd i ett sammanhang. Vänta lite nu. Ska de inte få ha liksom, leva i konsekvenserna av det? Lite grann åtminstone. Nej, den som skyller synd främjar kärlek. Den som river upp en sak splittrar nära vänner. Och vi läste om hur jordens kungar, de letar efter att liksom finna ut. Liksom. De vill bara liksom hitta allting om alla. Men det står det, Guds ära att skylla över någonting. Men då säger man, är inte det en kompromiss då? Att Gud kompromissar. Nej, det är det han inte gör. Han har inte kompromissat någonting. För han sa, all synd och överträdelse måste straffas. Det är min heliga karaktär som kräver detta. Men det som är så underbart är att han gjorde det i Jesu kropp. Där dog synden. Där straffades synden. Där togs de här grejerna bort. Och nu, på grund av det, så kan vi gå fria. Är inte det en fantastisk ett fantastiskt budskap som vi har? Så vad karaktäriserar det fullbordade verket? Jo, att det är fritt från fördömelse. Därför det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus. Det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus. Amen. Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna. Och Jesus, du är den som gav lagen. Den representerar din helighet som inte kan kompromissas. Och det har du inte heller gjort. Därför att du tog vår synd och skuld på dig. Personligen. För ingen annan kunde göra det. Och du dog för den. Det är också du som tolkar lagen. Och enligt den så är endast en liten tanke i en viss riktning lika illa som att begå själva synden i praktiken. Då står vi alla skyldiga inför dig. Men du är också den som tillämpar lagen. Och eftersom du har givit lagen, tolkat lagen och dött för oss, då har du också rätten att förlåta och låta oss gå fria och skylla över överträdelserna. Inte lyfta fram dem till allmänt åtlöje, utan att överskylla dem. Det är det som du blir förhärligad genom. Vi tackar dig Jesus för de här tankarna. Vi ber i ditt namn. Vi vill också be kanske någon som lyssnar på detta budskap på internet. Du har funderat över de här tankarna. Kanske aldrig hört det på det här sättet. Du har alltid tänkt att det är upp till dig. Här är din möjlighet att ta emot Jesus i ditt hjärta. Be en enkel bön. Inse Guds helighet. Förstå att du har överträtt hans bud. Åtminstone i tankarna, förmodligen också i praktiken. Men du är inte ensam. Där har vi alla varit. Och nu vill vi bara bjuda. Nu vill jag bara bjuda dig in i mitt liv, Jesus. Låt mig få tillgång till den här nåden. Den är tillgänglig för alla. Allt som behövs är att säga ja. Den kan inte komma dig till godo om du inte ber om den. Använder din fria vilja att säga ja till den. Så bjud Jesus in i ditt hjärta och säg: Herre, här är jag. En syndare som behöver bli frälst. Jag tackar dig Jesus att du dog för mig. Ta emot din nåd. Så att jag kan få din rättfärdighet given till mig som en gåva. I ditt namn, Herre. Amen.